Jag älskar att vara förberedd. Jag älskar att vara noggrant förberedd. Det är någonting som jag verkligen värnar om. För när Guds ord ska förkunnas till Guds folk så vill jag inte att det ska vara oförberett. Därför är det jättenoga för mig. Därför börjar jag redan i torsdags att förbereda. Och så att det hela fredagen. Och så på lördag natt så ändrar Herren det som jag hade planerat. Så att det är inte så förut, vet du nu, ja, det är inte så förberett som jag hade önskat idag. Så jag får gå med mig idag på dessa stegen. Jag hoppas att det kommer att bli bra. Men jag är ändå kvar vid det här. Jag ser min lilla fusklapp, det är inte så mycket idag. Jag är kvar vid dessa tre stegen som vi har nu. Kom till mig, det hade jag förra gången. Och nu ska jag ha lär av mig. Och jag hade tänkt ha en PowerPoint-bild. Jag hittade en bild ifrån en gammel kung, Nebukadnessar. 605 före Kristus var han en gång. Och så hade jag en bild på ett lejon. Lejonet av Juda. De bilder kan ni se framför er nu. Och så ska jag ha nu när en jordisk kung hämtar. Och det är versus en himmelsk kung utser. För när en jordisk kung hämtar så gör han det på lite andra premisser mot vad den himmelske kungen gör. För när den jordiska kungen hämtar så har han helt andra saker för sina ögon. Jag ska läsa från Daniels boken här nu. Så står det så här i första kapitlet. Jag läser 5-6 verser här nu. I Juda, kung Joakims tredje regeringsår, kom Babels kung Nebukadnessar mot Jerusalem. Han belägrade staden och Herren gav Juda kung Joakim i hans hand liksom en del av kärlen i Guds tempel. Nebukadnessar förde dem till sin Guds hus i Synars land och satte kärlen i sin Guds skattkammare. Kungen befallde sin första hovmarskalk Aspenas att hämta några av Israels barn från kungaätten eller av förnämd börd. Unga män utan defekter som såg bra ut. De skulle kunna tillägna sig all slags lärdom, vara kloka, ha lätt för att lära och vara dugliga att tjäna i kungens palats. De skulle få undervisning i kaldéernas litteratur och språk. Kungen bestämde åt dem en daglig tilldelning av kungens egen mat och av vinet som man själv drack. Det skulle läras upp i 3 år och därefter tjänstgöra hos kungen. Här ser vi hur en jordisk kung hämtar sina folk. Men han, det är noga utvalt ändå. För han tar Israels barns folk. Och så är det en fin kriterie sedan som kommer som jag inte kan stämma in i. Utan fel och utan lyte, vackra att se på, dugliga tjäna, kunna tillägna sig kunskap enkelt. Jag har inget läshuvud. Det är bara så. Men han gör så utstuderat. Här nu. Så plockar han folket så här. Det är hur en jordisk kung gör. Hur gör lejonet av Juda när han väljer sitt folk? Då ska vi kolla i första Samuelsboken. Och det är första Samuelsboken kapitel 16 är detta. Och det är ju när Gud har gett Samuel i uppdrag att hämta en liten pojk. Fast det vet ju inte han att det är en liten pojk. Och så tror Samuel att det är den personen som man ser just här nu. Så säger Gud så här till han. Men Herren sa det till Samuel i vers 7. Se inte på hans yttre. Se inte på hans yttre. Och jag vill att de här orden nu ska liksom landa i ditt hjärta. Jag vill att de ska eka ifrån när Gud sa detta. Och så säger han det till dig idag. En människa ser det som är för ögonen. Men Herren ser till hjärtat. Det är vad Herren ser. Där har det skillnaden emellan en jordisk kung och himmelens kung. Himmelens kung ser det som är på hjärtat på var och en av oss här. Är ni med? Medan det jordiska kollar på det utan det vackra, ståtliga. Nej. Gud är helt tvärtom. Han ser förbi det. Han ser igenom det. Och det är precis det som Jesus gör då han har kallat lärjungarna. Och det är precis det som han gör med dig och mig idag faktiskt. För skulle han kolla till vårat ståtliga, till vårat vackra, så blir hela gänget diskvalificerade. Utan undantag. Men ni är vackra, det är inte det. Ni är det. Men det är inte det som vår Herre kollar på. Utan när lejonet av Juda kallar sitt folk, så ser han till ditt innersta. Han ser till ditt hjärta. Och det fina är att när Jesus gick på jorden, så kallade han lärjungarna vid namn. Och han kallar dig vid namn idag. Det är ingen skillnad. Han kallar dig vid namn idag. Kom och följ mig, säger han. Så det med att Nebukadnessar valde lite finare folk. Ja, det är inte så tokigt. För i första Petrusbrev, i andra kapitlet, så står det så här. Och nu kommer ingen undan, mina vänner. Men ni är ett utvalt släkte, ett kungligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk för att förkunna hans härliga gärningar. Han har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Ni som förr inte var ett folk är nu Guds folk. Ni som inte hade fått barmhärtighet har nu fått barmhärtighet. Lär av mig. Så långt var det inga bekymmer. Så långt var jag och Jesus helt överens att jag skulle predika om. Och så lägger han till detta så här. Ser du vad jag har gjort? Ser du vad jag har gjort? Lär av mig. Så långt var det inga bekymmer. Men så ställer det på spjutspitsen. Ser du vad jag har gjort? Ser jag att han ser det inre? Vet jag det? Har jag erfarit det? Förstår jag det? Att han ser mitt innersta? ser jag och förstår jag att Jesus är den som faktiskt återinsätter en kvinna i hennes rätta sammanhang, i hennes rätta värde, då hon faktiskt har lagt ut allt vad hon äger och har och bara hade blivit sämre. Ser jag vad som händer när Jesus återupprättar denna kvinna? Ser du vad jag gör? Ser jag att den här kvinnan som faktiskt går igenom folkhopen, ser jag att hon faktiskt riskerar hela hennes tillvaro? Ser jag det? Förstår jag det? Ser jag att hon gör någonting? Det kostar någonting. Och hon tar Jesus som det sista alternativet när hon sträcker sig fram och rör vid han. Och Jesus känner att någonting händer. Någonting händer ögonblicket då hon gör detta. Ser jag det? Ser jag det? Ser jag att Jesus faktiskt offentligt upprättar den här kvinnan? Ser jag det? Och han kallar henne för min dotter. Min dotter, säger han. Han tar kvinnan upp i sin familj, i sin famn. Gör henne till sitt barn. Ser jag det? Och då är frågan, ser du det? Har du erfarit det? Har du hört när han sagt, du är mitt barn? Du tillhör mig. Förstår jag vad det betyder när Jesus faktiskt förlåter synder? Lär om mig, säger han. Och så lär han också att vi ska ha ett förlåtande sinnelag. För att han förlåter är ju, det är ju hela grundförutsättningen för att vi ska kunna förlåta varandra. Och gängen blir ju helt kunstiga när de säger att men han förlåter ju synder. Men vem gör det förutom Gud? Det är ju det som är hela grejen. Det är bara Gud som kan förlåta synder. Ser jag det? Och så frågar en av lärjungarna, men hur många gånger ska jag förlåta min broder som har gjort mig galet? Alltså vet lärjungarna, en rättroende jude vet hur många gånger som han behöver förlåta. Han vet att det är 3 gånger. Han dubblar 6 gånger. Och så tar han en till för att vara idiotsäker. 7 gånger. Är det så många gånger som jag ska förlåta min broder som har gjort mig orätt? Och Jesus bara, nej. Du kan fet glömma det, lille pojk. För du ska förlåta så många gånger så att du kan inte räkna till alla gånger som du ska förlåta. Det är det förlåtande sinnelaget som du ska ha. Förstår du vad jag har gjort? Jag kan inte förstå det. Men så många gånger ska jag förlåta. Och vi läste nu i Petrusbrevet att ni som förr inte hade fått barmhärtighet, ni har nu fått barmhärtighet. Förstår du vad jag har gjort? Förstår du barmhärtighet? Det är att visa medlidande för någon i dennes nöd. Det är barmhärtighet. Att visa medlidande, alltså en aktiv handling mot någon i dennes nöd. Ni som förr inte fått barmhärtighet har nu fått barmhärtighet. Ni har fått medlidande i er nöd som syndiga människor. Och även jag. Ser du vad jag gör? att visa medlidande mot någon i dennes nöd. Jag såg en film häromdagen. Ja, det var inte Macken, hör och häpna. Det var Dolda tillgångar hette den. En film som utspelar sig på 60-talet. Med var NASA och var raketer och grejer. Ja, det kanske är stort i sig, men det jobbiga och beklämmande i filmen, det är ju hur de svarta blev behandlade. Det var ju beklämmande att se. Och jag fick ett sånt raseri inom mig när jag såg filmen. För det gjorde så ont när jag såg, och nu säger jag vi, hur vi har behandlat svarta människor genom historien. Och så är det tre kvinnliga huvudskådespelare som sticker ut. De är så skärpta. De är så otroligt skärpta. Men gängen tar ju inte tillvara på detta riktigt. Utan de har ju hela tiden, alltså de är ju flera steg bakom. Så är det en i alla fall som verkligen sticker ut, som får vara med och bidra med matematiska uträkningar och grejer. Och ja, det beklämmande är att när Hosa går på dass, ja, då kan inte hon göra det i den byggnaden. Utan då ska hon gå 800 meter till en annan byggnad för att gå pinka. Ja, det kanske hon gör ett par till gånger om dagen. Och inte nog med det, utan kaffebryggan som de har och. Nej, då får inte hon dricka ur samma bryggare, utan då har hon en speciell bryggare. Och så är det den typ chefen är då som helt plötsligt tittar ut över kontorslandskapet och så ser han att hon är väck. Och han blir ju rasande. Undrar, var är hon någonstans? För det tar ju ganska lång tid. Och han vet ju inte att hon ska springa på dass. Utan när hon väl kommer tillbaka så kommer han, var har du varit? Ja, det står då och skäms. För han frågar ut henne. Och så rinner bägaren över för denna damen. Och hon bara säger, men ja, jag har varit på toaletten. Och han står som en frågetecken, ja, vadå då? Ska det ta typ 40 minuter, tycker han. Nej, men jag får inte gå på toaletten i den här byggnaden. Utan den är ju jättelångt bort. Och jag får inte ens cykla. Jag får inte använda era cyklar. Och så kommer allting på ena samma gång. Och du kan liksom höra och känna atmosfären i detta rummet då det händer. Då händer någonting. Då händer någonting. Då kommer någonting som jag kallar för barmhärtighet. Det är att visa medlidande för någon i dennes nöd. Då händer det. Denne man, ja, nu är det inte förberett. Han bara hör filmkluppet bong, sanningen. Banka ut. Så har han typ en sån harringe, fast det är en kofot, kombination, slägga. Så hör han bara hur han slör på väggen. Och han bankar och slör. Då tar han ner en skylt där det står toaletter för svarta. Är du med? Han river ner den skylten. Här, säger han. Här pinkar vi på samma toaletter. Här pinkar vi samma färg till och med, sa han. Är du med? Det är att visa medlidande mot någon i dennes nöd. Det kanske inte var jätte kristligt den filmen, men för mig blev den här sekvensen oerhört viktig. Det blev barmhärtighet förkroppsligat. Och därför blir det så viktigt. Se du vad jag har gjort? Ni som förr inte har fått barmhärtighet, ni har nu fått barmhärtighet. Och Jesus säger ju till mig så här. Där håller vi i bergspredikan. Den ska vi kunna på våra fem fingrar. Fast är man pastor får man läsa också. Det är bäst att läsa det nu. Sanningens ögonblick. Saliga är det barmhärtiga, för det ska få barmhärtighet. Är det med? Lär av mig, säger Jesus. Och han frågar också, ser du vad jag har gjort? Ser du vad jag har gjort för dig? Lär av mig. Ser du vad jag har gjort? Och vi ska få ta del av det som Jesus har gjort alldeles strax. Då vill jag ta emot nattvarden. Lär av mig. Älska varandra. Ha överseende med varandra. Förlåt varandra. Inte så som det behagar mig, utan så som vi har blivit förlåtna ska vi också förlåta varandra. Vi knäpper våra händer. Tack himmelske far för att du vill oss allt gott, Herre. Tack Jesus att vi faktiskt får lära oss av dig, Herre. Och tack att du ibland på ett smärtsamt sätt också vill visa oss, Herre. Och fråga oss om vi förstår, Herre, vad du har gjort, Jesus. Tack att du har påmint mig, Herre, om vad du har gjort, Jesus. Och hjälp oss var och en, Herre, att leva i detta, Jesus. Hjälp oss att leva ut detta, Herre, som du har lärt oss, Jesus. Hjälp oss att visa barmhärtighet, Herre. Tack att vi får ta emot barmhärtighet, Herre. Och tack att du faktiskt vill oss allt gott, Herre. Att du vill oss bara väl, Jesus. Tack att du vill röra vid våra hjärtan just nu, Herre. Tack att vi får vara i din närhet, Jesus. Tack att du är det största, Herre. Tack att du är det bästa, Jesus. Hjälp oss, Herre, att lära oss av dig. I Jesu namn. Amen.